Hej och välkomna till avsnitt 828 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 31 i min serie om USAs presidentval 2020. Idag den 18 maj 2019 så tänker jag prata om New Yorks borgmästare Bill de Blasio som nu kandiderar i Demokraternas primärvalsrace och givetvis också uppdatera om allting annat. Varmt välkomna! Ja, det var alltså dags för ett nytt avsnitt om det senaste i det amerikanska presidentvalsracet då, där jag alltid då fokuserar, i alla fall för närvarande, på Demokraternas primärvalsrace. Och det senaste som har hänt, det är att New Yorks borgmästare Bill de Blasio, han har pålyst att också han kandiderar då i det demokratiska primärvalet. Och han pålyste det här genom att släppa en video i torsdags, och i den videon sa han så här:
"There's plenty of money in this world. There's plenty of money in this country. It's just in the wrong hands. The rich got richer. I'm a New Yorker. I've known Trump's a bully for a long time. This is not news to me or anyone else here. And I know how to take him on. When Donald Trump started separating families, our message to the federal government is simple. Stop this broken, inhumane policy right now. We sent lawyers to the border to help protect those families. When he told us he was going to cut off our security funding, we took him to court and we beat him. When we saw our national government walk away from the Paris Agreement, we doubled down. This battle to save our Earth will be won or lost in our lifetime. There's no second chance. Don't back down in the face of a bully. Confront him. Take him on. Donald Trump must be stopped. I've beaten him before and I will do it again. I'm Bill de Blasio and I'm running for president because it's time we put working people first."
Så det var alltså New Yorks borgmästare Bill de Blasio som pålyste sin presidentkandidatur. Och fram tills ganska nyligen så trodde ju många att det var en annan borgmästare från New York som skulle bli demokratisk presidentkandidat. Och det var att man trodde att Michael Bloomberg, alltså Bill de Blasios företrädare, skulle ställa upp. Och Michael Bloomberg är ju en person som i mångt och mycket är synonym med New York. Han var borgmästare mellan 2002 och 2013 när han då efterträddes av Bill de Blasio. Och Michael Bloomberg, dels har han pengar och dels har han varit politiskt intresserad i tid och evighet. Men han pålyste ju den 5 mars att han inte tänkte ställa upp Michael Bloomberg. Och ja, han hoppades då istället på att kunna stödja en demokrat som var tillräckligt stark för att besegra Donald Trump. Och nu verkar då hans efterträdare, Bill de Blasio, anse sig vara det. Och Bill de Blasio då, han är en person som när han kampanjade 2013 så framställde han sig själv som en väldigt progressiv politiker, och han är ju det också. Men i det här presidentvalsracet så är ju alla väldigt progressiva, och många är mycket mer progressiva än vad Bill de Blasio är. Så att Bill de Blasios sätt nu att försöka positionera sig själv på det här väldigt smockade primärvalsfältet, det genom en annan metod. Och som ni hörde i den här videon så gick han till direktangrepp mot president Donald Trump, som också kommer från New York. Och Bill de Blasio sa ju då alltså att jag känner Condon, som man kallar honom, Conman, det är någonting som betyder ungefär svindlare, så Condon, det betyder att Donald Trump är en svindlare. Och Bill de Blasio sa att jag känner honom, jag vet hur han funkar, och ja, jag vet hur man ska ta sig an honom. Så att det blir en battle nu, ett slag mellan två New York-bor, Bill de Blasio och Donald Trump. Och Donald Trump är ju en person som aldrig egentligen låter sånt här stå obesvarat, så att Donald Trump gjorde en egen video. Han filmade sig själv när han satt på Air Force One på sitt kontor där, och ja, här är ett klipp från den videon när Donald Trump svarar Bill de Blasio:
"I can't believe it. I just heard that the worst mayor in the history of New York City, and without question, the worst mayor in the United States, is now running for president. It will never happen. I'm pretty good at predicting things like that. I would be very surprised to see him in there for a long period, but it's just not going to happen. If you like high taxes and if you like crime, you can vote for him. But most people aren't into that. So I wish him luck. But really, it'd be better off if you got back to New York City and did your job for the little time you have left."
Så vi kommer nog få fortsätta se de här ordväxlingarna, de här bråken då mellan Donald Trump och Bill de Blasio, och jag tror att båda tycker att det här är bra, och inte minst Bill de Blasio tycker att det är bra när presidenten svarar honom. Nästan alla demokratiska kandidater tycker det, därför att det ger dem bra goodwill om Donald Trump bemöder sig med att hacka på just dem. Då kan de visa att de är martyrer och att de är de som verkligen kan ta sig an Trump och de som Trump är rädda för då. Det är i alla fall deras eget narrativ. Men Bill de Blasio, han har inte bara Donald Trump att tacklas med, utan han har även sina egna anhängare, kan man säga. Därför att New York-borna, de är inga jättefans av Bill de Blasio som presidentkandidat. Och jag lyssnade på Fox News nyligen och de sa att enligt en undersökning, jag vet inte vilken, så anser hela 73% av demokraterna i New York att Bill de Blasio inte ska kandidera till president. Så att stödet för honom som presidentkandidat bland sina egna är ganska litet, och många anser ju att han kommer inte att klara av att besegra Donald Trump, och de flesta av dem anser att det viktiga är att hitta en kandidat som kan besegra Donald Trump. Så att Bill de Blasio in i leken, men kan han besegra Donald Trump, kan han vinna primärvalsracet, återstår att se. Vi går vidare till den stora stjärnan bland demokraterna, den person som jag har ägnat egentligen alla de senaste avsnitten åt, och det är såklart Joe Biden, Barack Obamas tidigare vicepresident. Enligt en undersökning från Fox News, den senaste, så leder ju Biden nu med 35%. Tvåan är Bernie Sanders som har 17%, trean är Elizabeth Warren som har 9%, fyran är Pete Buttigieg som har 6% och femman är Kamala Harris med 5%. Så Joe Biden är fortfarande den totala frontrunnern. Ingen kommer i närheten av honom. Och det visar att han har implementerat sin kampanjstrategi tankfullt, strategiskt och smart. Och det var inte ett misstag för honom att kasta sig in sent i leken, utan han verkar ha spelat korten rätt, helt enkelt. Och just nu så har han varit i South Carolina och kandiderat där, och det är en delstat dit många andra kandidater reser, inte minst för att konsolidera stödet bland svarta. Det finns många svarta väljare i South Carolina, och de flesta har ägnat sig åt retail politics, alltså skakat hand med folk, träffat folk och tagit selfies tillsammans med människor. Och det är en kampanjmetod som man oftast använder i de mindre delstaterna, men kandidaterna har implementerat det i South Carolina också, just för att kunna vinna traction bland de här viktiga svarta väljarna. Joe Biden däremot har inte gjort så, utan han håller sina stora tal, välplanerade tal på förhand, håller talen, åker därifrån och planerar sin nästa grej. Så att han känner nog att han är väldigt stark, han förstår att han har vind i seglen, att han leder och att det finns egentligen ingen som hotar honom just nu, och det gör att han kan ta det lugnt, vet jag inte om han gör, men han behöver i alla fall inte agera utifrån någon slags desperation, utan han kan gå framåt sakta och tryggt och säkert, och det verkar vara en vinnande strategi. Och just det med att Biden leder så stort, det har också fått andra att börja tänka lite grann kring Joe Biden. Det var ju så här att under hela det här halvåret, 2019 då, så har de flesta demokrater börjat prata om att man vill ha en presidentkandidat som representerar en minoritet, alltså en kvinna, en svart eller något liknande, eller gärna en kombination. Och man vill verkligen inte ha ännu en äldre vit man, det vill säga en sån som Joe Biden. Men nu när Joe Biden har så oerhört stor ledning i opinionsmätningarna, så har somliga av de här börjat tänka om. Och det finns en grupp svarta kongressmän i kongressen som har börjat prata om att Joe Biden kanske borde bli presidentkandidaten, eftersom han är så populär bland demokraterna, men som sin vicepresidentkandidat så borde han ha Kamala Harris, för att hon är svart och kvinna. Så att det finns någon slags draft för en Biden-Harris-ticket inför det allmänna valet då. Och det här är någonting som även Bidens eget team har lekt med. Kamala Harris, hon har såklart också hört det här, att det ryktas om att folk vill drafta henne till att bli en anhängare till, eller en vicepresidentkandidat till Joe Biden då. Och hon svarade på det, och hon gav faktiskt svar på tal och sa så här att I think that Joe Biden would be a great running mate. As vice president, he's proven that he knows how to do the job. Hon säger alltså att Joe Biden, han skulle vara perfekt som running mate, alltså som vicepresidentkandidat, för att han har ju varit det, och därför vet han hur man är i den rollen. Så att hon vill inte låta sig på något sätt sänka sig ner till att bara bli en person som kandiderar till vicepresidentkandidat, utan hon har målet högt och hon vill bli presidentkandidaten. Sen rent praktiskt såklart så är det ju inte så mycket som tyder på att Harris kommer att vinna, och inte så mycket som tyder på att hon någonsin kommer att komma före Joe Biden. Så att i praktiken, om Biden blir kandidat och erbjuder henne att bli vicepresidentkandidat, så tror jag inte att Kamala Harris kommer att tacka nej. Men ja, det ligger längre fram. Just nu så känner hon nog inte att hon vill på något sätt förhandla om den saken, utan hon vill prata om sin egen kandidatur. Och ja, det är helt förståeligt. Men i alla fall, kontentan med det här pratet är att Joe Biden leder fortfarande stort och alla andra har fortfarande att förhålla sig till det, att hur man nu ska kunna konkurrera med Joe Biden. Vi går vidare. Nästa person att prata lite grann om, det är Kirsten Gillibrand från New York. Hon är en person som har, det har inte gått bra för henne, och jag har nämnt i mina tidigare poddar också att hon ligger jättelångt ner i opinionsmätningarna och hon drar efter varje halmstrå, desperat efter varje halmstrå för att kunna på något sätt göra sig själv relevant. Hon pratade om, hon hade någon video som jag nämnde när hon visade att hon styrketränade, och hon försökte skämta om ja, en dressing som heter ranch, bara för kul och för att få uppmärksamhet, och hon kastade ut ett förslag om att man skulle ge väljare pengar för att kunna donera till vissa kandidater och såna saker, alltså små helt oväsentliga frågor, men hon har gjort allt för att på något sätt få uppmärksamhet. Men nu har det kommit en fråga som nästan har givits henne. Kirsten Gillibrand är ju väldigt pro-choice, hon förespråkar alltså kvinnans rätt att välja bort, och som alla som lyssnar här vet så är USA ett väldigt delat land, alltså det finns en del av USA som är helt emot aborter, som anser att aborter är mord nästan i princip. Och det finns en annan falang som har ungefär samma inställning som i Sverige, att aborter är kvinnans rätt över hennes egen kropp och så vidare. Och Kirsten Gillibrand står ju såklart på pro-choice-sidan. Och de senaste veckorna så är det så här att i sydstaterna så har röstats igenom en mängd hårda, riktigt hårda antiabortlagar, alltså olika former av abortförbud. I Georgia så var det en lag som nyligen signerades av guvernören som gör att aborter blir förbjudet efter sjätte veckan, och efter 6 veckor så vet de flesta kvinnor inte ens att de är havande, att de är pregnant, och det innebär alltså att även om man upptäcker det så får man inte göra en abort. Och Mississippi har infört liknande lagar och sådär, och om en läkare ändå gör aborter så finns det ja, så kan han hamna 99 år i fängelse. Och den delstat som har gått längst är Alabama, där den republikanska guvernören då Kay Ivey, hon skrev under en lag som gör det helt förbud med aborter, och det är där då som en läkare kan bli få 99 års fängelse om man ändå utför en abort. Och i Alabama så tillåts inga undantag, inte för våldtäkt och inte för incest, och det här är ju oerhört hårda antiabortlagar då. Och Kirsten Gillibrand, hon har tagit ton mot det här, och hon har rest till Georgia, och hon sa så här då att I'm going to Atlanta to lead the fight against these unbelievable, draconian, inhumane abortion bans, sa hon. Och hon kommer att resa runt för att prata om en kvinnas rätt över sin egen kropp och inta den här tydliga pro-choice-inställningen. Och det här är intressant därför att alla demokrater stödjer aborter, men aborter, eftersom USA är ett land där aborter ändå är så oerhört kontroversiellt, så har demokraterna under lång tid inte velat vara allt för tydliga, utan man har sagt att man stöder kvinnans rätt över sin egen kropp, men man har samtidigt förståelse för liksom synen på liv och så vidare och så vidare. Men i samband med de här lagarna och i samband med att det demokratiska partiet blir allt mer progressivt, så har demokraterna intagit en tydligare hållning här också, att man är ännu mer pro-choice. Och den som står längst fram här, det är Kirsten Gillibrand, och hon sa att hon tyckte att 100% av det demokratiska partiet borde vara pro-choice, och man borde inte ens förhandla om den saken, tyckte hon. Så att här har vi en fråga äntligen. Hon har ju liksom som sagt greppat efter varje halmstrå, men här har vi äntligen en fråga som gör att hon kan bli kanske lite relevant. Och har hon tur så får hon vara med i debatterna, de demokratiska primärvalsdebatterna i juni, och har hon då den här frågan som sin profilfråga, då tror jag att hon kan få genomslag. Hon är egentligen ingen bra kandidat, hon är inte karismatisk, hon är inte tydlig eller någonting, men hittar hon den här frågan och man tar upp den i debatt, och det kommer man ju att göra. Det här kommer bli en, alltså eftersom republikanerna har infört de här lagarna i sydstaterna, så kommer det kommer inte gå att undvika den här frågan i debatterna. Så att skulle hon kunna på något sätt ta patent och ta grepp om den här frågan och sen köra på den på debatterna, så tror jag att då kan hon ha en chans. Så att vi får fortsätta hålla ögonen på Kirsten Gillibrand. Oväntat kanske, men intressant den här utvecklingen, och det är det här som gör amerikansk politik så oerhört spännande, att man aldrig vet vad som kommer att hända härnäst. Nästa kandidat vi kan prata lite grann om, det är en av mina favoritkandidater. På demokraternas sida, Pete Buttigieg, Mayor Pete från staden South Bend i Indiana. Han har anlitat de som var med i Barack Obamas team och de som skapade en del känd reklam åt Barack Obama. Och de han anlitat det är Larry Grisolano och John Del Cicato från AKPD, Message and Media. Och de var alltså med och arbetar åt Barack Obama och nu kommer de att arbeta för Pete Buttigieg. Och ja, en framgång för honom. Pete Buttigieg, han kommer också delta på Fox News talmöte imorgon, söndagen den 19 maj. Så att ni som är intresserade av det, ni kan kolla in det den 19 maj imorgon då. Och inför det här besöket då, jag tror att han är den tredje presidentkandidaten som deltar på Fox News talmöten, så har han släppt en valplattform. Och där har han beskrivit att, för han har blivit kritiserad, Pete Buttigieg, länge för att vara väldigt diffus. Alltså karismatisk, kunnig, smart och bra på att prata, men inte så här sakpolitisk. Men nu har han blivit det i alla fall inför det här talmötet. Och han stöder Bernie Sanders förslag om Medicare for all, men för alla som vill det. Man ska inte tvingas, utan det ska vara ett frivilligt val. Han stöder en implementering av en Green New Deal, Alexandria Ocasio-Cortez, väldigt radikala förslag. Han stöder också att man replace the electoral college with the popular national vote, alltså att man avskaffar delstaternas elektorsröster, det som gör att delstaterna väljer president, och ersätter det med ett allmänt val där folkets majoritetsbeslut väljer president. Så att det är också en väldigt radikal position, kan man säga, om man tänker på det amerikanska politiska systemet. Men progressiva tycker så, och Pete Buttigieg tycker också så. Han vill också avskaffa förbudet mot transsexuella i militärtjänst. Och mest radikalt av allt, och det som jag definitivt motsätter mig, det är att Pete Buttigieg vill ta bort Thomas Jefferson från offentliga namn. Thomas Jeffersons namn från offentliga byggnader och från offentliga tillställningar. Och Pete Buttigieg fick en fråga om det här på en radioshow, The Huey Show. Och det samtalet gick så här.
The book. Well, let's go to policy now. Very blunt question, because you talk about going to every Jefferson Jackson dinner in Indiana when you're running statewide. Should Jefferson Jackson dinners be renamed everywhere because both were holders of slaves?
Yeah, we're doing that in Indiana. I think it's the right thing to do. You know, over time you develop and evolve on the things you choose to honor. And I think we know enough, especially Jackson. You know, you just look at what basically amounts to genocide that happened here. Jefferson's more problematic. You know, there's a lot to, of course, admire in his thinking and his philosophy. Then again, if you plunge into his writings, especially the notes on the state of Virginia, you know that he knew that slavery was wrong.
Yes.
And yet he did it. Now, we're all morally conflicted human beings, and it's not like we're blotting him out of the history books or deleting him from being the founding fathers, but you know, naming something after somebody confers a certain amount of honor. And at a time, I mean, the real reason I think there's a lot of pressure on this is the relationship between the past and the present, that we're finding in a million different ways that racism isn't some curiosity out of the past that we're embarrassed about but moved on from. It's alive, it's well, it's hurting people. And if one of the main reasons to be in politics today is to try to change or reverse the harms that went along with that, then we better look for ways to live out and honor that principle.
Och det här är såklart då någonting som jag helt motsätter mig. Jag är ju en stor fan, som ni vet, av Thomas Jefferson, och jag tycker att det här är historielöst, och jag står helt på Donald Trumps sida, som också är emot det här när det gäller den här frågan. Och även om Pete Buttigieg inte är liksom superradikal, han anser att Andrew Jackson är mer problematisk än Thomas Jefferson, och att Thomas Jefferson ändå var en founding father och en som gjorde mycket för USA, en smart person och en person som förstod att det var fel, även om han fortsatte att ändå inte avskaffa slaveriet. Men ja, och nu så ska man ändå, eftersom historien har gått, så ska man ändå korrigera så mycket som möjligt och därför avskaffa Thomas Jeffersons namn. Det här är någonting jag är helt emot, och det är totalt historielöst och mycket dumt av Mayor Pete. Men det här visar ändå att han är väldigt progressiv, och jag har sagt det tidigare också, att han framstår moderat, han är lugn och sansad, men han är en progressiv. Och det visas om inte annat med de här uttalandena. Så att det var lite om Pete Buttigieg. Vi går vidare till en annan kandidat. Andrew Young, den kandidat som, ja, jag har pratat om honom, men inte så mycket. Och det beror på att han är en ganska liten kandidat, och han har egentligen bara två ganska, i ett svenskt perspektiv i alla fall, tråkiga profilfrågor. Han förespråkar en medborgarlön för alla medborgare som är 18 och över på $1,000 per månad. Och han förespråkar också att motverka det som kallas automatisering, det vill säga att maskiner ersätter vanliga mänskliga arbetare ute i industrierna. Och hans recept mot automatisering då, det är just den här medborgarlönen, att folk som tvingas gå hem ska få en medborgarlön även om de har blivit utkonkurrerade av en maskin, så att säga. Det här är någonting som, ja, vi har ju testat det här i Finland och jag har pratat om det här förut med medborgarlöner och så. Så att, ja, och det är ingenting som egentligen ens någon mer etablerad demokratisk kandidat pratar om, därför att det är så långt ute på vänsterkanten, inte ens Bernie Sanders pratar om det här. Och därför har man tänkt att Andrew Yang är inte väsentlig. Men han har haft en stor följarskara på Twitter och på Reddit och på sociala medier. Och det intressanta nu är att den här följarskaran har börjat omvandlas till en, ja, en riktig publik. En publik som reser runt och följer honom på hans kampanjmöten och lyssnar på honom och sådana saker. Och det är en växande skara. Och Andrew Yang har nu lyckats, om jag har förstått saken rätt, så har han lyckats få ihop så många donationer att han kommer att få vara med på den första debatten. Och det kommer bli jätteintressant, den första demokratiska primärvalsdebatten. Och där kommer han kunna fortsätta utveckla det med automatisering och med medborgarlöner. Så att han har fått luft under vingarna, utan tvekan, Andrew Yang. Den sista kandidaten att prata om som också har fått luft under vingarna, det är Tulsi Gabbard, kongresskvinnan då från Hawaii, som har gjort sig känd för att främst av allt vara anti-interventionist, alltså en person som motsätter sig att USA blandar sig i världens angelägenheter med sin militär. Och hon har fått mycket uppmärksamhet, därför att även om Donald Trump var en person som kampanjade på att dra tillbaka styrkor och att inte engagera sig för mycket utomlands utan sätta America first, så har ju ändå Donald Trump hamnat i situationer där krigsalternativ diskuteras. Det senaste, det är konflikten med Iran, och där har ju Donald Trump en del hökar som John Bolton och liknande, och väldigt många spekulerar i kommer att bli ett nytt krig med Iran. Jag personligen tror inte det, därför att Donald Trump har ju en ganska isolationistisk och anti-interventionistisk inställning själv. Så att även om man har sina rådgivare i Mike Pompeo och John Bolton, så tror jag inte att han kommer att ta något sånt steg. Men i alla fall, bara att man pratar om ett möjligt krig med Iran har gett ändå Tulsi Gabbard lite extra syre. Och hon pratade om det här på Fox News häromdagen, och då sa hon att de här amerikanska interventionerna funkar inte. Och ett krig mot Iran, det skulle helt enkelt vara, ja, det skulle få Irakkriget och att look like a cakewalk, sa hon. Så att hon är helt emot någon form av intervention mot Iran. Venezuela är också ett annat land, och där USA pratade om att hjälpa till att störta Maduro, och det har blivit en konflikt med Ryssland över det här. Och Tulsi Gabbard har sagt att hon anser att det är bara dumheter att prata om en intervention i Venezuela. Det är bara de här som vill stjäla olja som pratar om sånt, John Bolton och liknande, enligt henne då. Och hon menar att USA måste föra samtal med Ryssland, med Putin, för att konflikten inte ska trappas upp. Och ja, hon tycker helt enkelt att USA ska låta bli Venezuela. Och Ryssland, som jag nämnde, det också blir en annan sak, därför att Tulsi Gabbard är en av de här mest Rysslandsvänliga i sitt eget parti, i Demokraterna. Och hon är en av få som anser att Robert Mueller's utredning om Ryssland la sig i valet 2016 och om de hjälpte Donald Trump, den utredningen är över. Så hon tycker att nu kan man lägga det här åt sidan. Och det är många demokrater som inte känner så riktigt. Och hon har också, Tulsi Gabbard, fått stöd av USAs främsta Rysslands apologeter, dels som har fått ekonomiska donationer till sin kampanj, $1,000, från Stephen F. Cohen, som är professor vid New York University och en av USAs främsta då, ja, Putin-apologeter. En annan person som också stöder Putin öppet är Sharon Tennison från Russia Today, och hon har också stött Tulsi Gabbard. Och Tulsi Gabbard har ju då konfronterats av det här, och hennes talesperson har sagt att man kommer att skicka tillbaka de här pengarna från de här personerna, och hon har också betonat att de här personerna även har gett pengar till andra kandidater, alltså inte bara till Tulsi Gabbard. Men i alla fall då, hon framstår som en ganska Rysslandsvänlig kandidat, och ja, Sen finns det också det här andra då med att hon hälsade på Assad och ja, hon ändå motsätter sig också interventioner och anfall mot Syrien, Assad-regimen då. Och vad ska man då säga om Tulsi Gabbard? Alltså alla de här pratar om krig, det ger ju henne större uppmärksamhet och det gör att hon har en större chans att komma in i debatterna. Och det intressanta med henne är att hon intar den här klassiska isolationistpositionen när det gäller utrikespolitik, krig och interventioner. Det är så här att USA förr i världen var USA, båda partierna, väldigt isolationistiska. Det började förändras lite grann i samband med första världskriget och ännu mer efter andra världskriget när även republikanerna blev interventionistiskt lagda under kriget och så vidare. Och sen dess har egentligen båda mittenfalangerna av båda partier, demokraterna och republikanerna, ansett, ibland på olika grunder såklart, men ändå ansett att interventioner militärt är någonting som kan vara bra och rent av nödvändigt. Och båda partier har accepterat rollen att USA är världens stora polis. Och på historiskt så har ju ja, partierna inte tyckt så, men numera tycker mainstreamfalangerna inom båda partier det. Och Tulsi Gabbard, hon tillhör de på den demokratiska vänsterkanten som anser att så ska det inte vara, utan ja, USA ska inte lägga sig i därför att det fungerar inte. Det är hennes position. Sen finns det också den högersidan, libertarianerna och PLO-konservativa och de här ännu mer, kanske till och med på riktigt högerextrema, David Duke från Ku Klux Klan och så vidare, före detta Ku Klux Klan-ledare. De är också mot interventioner och de har också börjat visa intresse då för Tulsi Gabbard och stödja henne, och då inte för att hon är någon vit maktförespråkare, hon är indiska och så vidare och inte alls någon sån, men just för att hon anser att det är fel med interventioner, och där hittar hon stöd, intressant nog, både på vänster- och högerkanten, så att hon kommer förmodligen att få mer stöd i takt med att man pratar om interventioner i Iran och Venezuela och liknande av personer från båda kanter, och det är ganska intressant. Så att Tulsi Gabbard, hennes utrikespolitiska anti-interventionism börjar få luft under vingarna, och kommer hon med i debatterna så kommer det också bli intressant att följa, ja, hur snacket går där, helt enkelt. Jag delar ju inte den här synen alls, utan jag anser att det är bra att USA är världens polis, därför att om USA inte är världspolis kommer andra krafter, Ryssland, Iran eller Kina, träda fram istället, och då kommer världen att bli sämre. Så att jag har en annan syn, men just Tulsi Gabbards syn, den är, ja, just nu så verkar den kunna kanske till och med ta henne in till debatterna, och kommer hon dit så kommer det bli intressant. Så att med det sagt så har ni fått en uppdatering om det senaste i presidentvalsracet. Tack för den här gången. Det var avsnitt 828 av amerikanska nyhetsanalyser, en ideell konservativ podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Stort tack för att ni har lyssnat. Thank you.